Vasapodden av och med
Lager 157. Glöm alla de siffrorna. En etta, en femma och en sjua. De är magiska.
Veckorna mot vinter går som tåget, eller vintern redan här i stora delar av landet. Fantastiskt roligt att se. Jag sitter i veckan med mina pro-training-program och märker ju att de flesta där har ju snö och tränar redan nu på snön och på skidorna, vilket är rekordtidigt, så det är ju jättekul. Men det är ju någon vecka kvar tills vi drar igång i Bad Gastein, så att det är en vecka och ett par dagar kvar så att vi drar igång. Men och den här podden ska vi faktiskt ta in en gäst, och vi gör det i form av Simon på Umara, en av våra sponsorer, samarbetspartner som har varit med några år med vår energisponsor Umara då. Så vi ska klicka igång och koppla upp oss mot Göteborg där de håller till imorgon, så ska ni få höra lite på en passionerad och intresserad och för sitt kall i livet imorgon här. Så häng på, så får ni höra Simon.
Persson vinner!
Ja!
Före Nygård och Marcus Johansson! Den här unga killen från Uppland vinner Marcialonga!
Runar Skjöld Mattisen, men det är den tyngsta av alla.
Det finns ingen dam, ingen herre som ens är i närheten av Britta Johansson Ogren om vi vinner hon igen.
I backarna upp mot Oxberg har Sven-Åke Lundbäck ryckt och skaffat sig försprång på 32
sekunder. Men Britta Johansson Ogren höjer handen i luften. Vilken tjej vi har. Moälven står det på mössan.
Mot Göteborgstrakten. Visst är det där vi håller till, Simon?
Så är det. Gör Sveriges framsida.
Simon Umara, är det tredje eller fjärde året vi har ett samarbete med Umara och lagar
Ja, jäklar. Är det tredje nu som ska, tredje säsongen som ska börja nu, tror jag? Eller är det fjärde säsongen?
Nej, jag skulle säga att det är tredje, för att Hanna Falk hade ju lite finger i spelet här med när vi drog. Och det är ju tredje och tre år sedan hon var med, ja. Precis.
Just det. Vi säger så.
Ni har ju hört till och från lite, när jag var med på någon livepodd när Axel var och hälsade på er för något och sådär. Men om du bara lite, för vi får ju nya lyssnare och man glömmer ju bort och sådär. Om du bara på lite snabbt ska berätta om Umara, vem du är och så lite grann, bara ta en lite snabb recap på det.
Snabb recap är ju att vi är ju ett nutritionsbolag grundat i 2013 i Sverige utan mig och kollegan Tommy. Vi är ju två biomedicinare, sockerkockar kallar vi oss för, med rötter i konditionsidrott. Så sen 2013 så har vi liksom fokuserat uteslutande på att ta fram produkter för att kunna förbättra och bibehålla uthållighetsprestation. Det är väl hisspitchen, kan man säga. Så fort vi tar fram en produkt och tittar egentligen på behovet ute bland idrottare, så är det med glasögonen konditionsidrott. Det funkar på lagsport, men vi tittar alltid. Antingen så ska det ge energi, göra så vi kan omsätta mer energi, koffein, bikarbonat och liknande. Men det fokuset har vi alltid haft.
Hur nördig är man när man liksom, eller hur kommer man på att man ska jobba med det här? Alltså, hur halkar ni, eller halkar du av du då? Kan jag bara prata för dig själv. Hur halkar du in på det här spåret?
Jag halkar in på det egentligen 2009 skulle jag säga, 2010. För jag är gammal konditionsräv i grund och botten. Och sen så började jag plugga biomedicin och var man rätt in i gymmet. Och gymidrottare håller på och supplementerar väldigt mycket med olika typer av kolhydrater. Inte kolhydrater utan proteiner och kreatin är väldigt, väldigt vanligt. Så att när jag var konditionsidrottare det är inte så att inte nutrition är viktigt då, utan eller vad ska man säga, på näthinnan, men man tänker inte så mycket på nutrition förrän man är långdistansidrottare. Är man så 5 km, 10 km, så tänker man inte på det. Men i gymmets värld så var det liksom, ja, men det nästan så att man typ inte går till gymmet om inte man har en proteinshake med sig, vilket jag tyckte var väldigt konstigt. Och fast nu får ni bara träna också, inte bara sitta på den jävla proteinshaken. men där och då så fick jag upp ögonen för nutrition. Och jag med konditionsbakgrunden började tänka så här, okej, vad är det inom nutrition? Hur tänker konditionsidrottare kring nutrition? Och började redan då liksom att gräva på det. Och människor som jag började hjälpa i parallellt med min utbildning, var det mycket kring den träningsfysiologin, kring hur intervaller påverkar och trösklar. Och var ganska tidigt på sånt, i och med att jag ändå pluggade det. Men då när man väl kom till långa prestationer så kom man ganska snabbt in på hur funkar glykogenvävnad i kroppen, hur påverkar intensitet, vad vi förbränner i kroppen, hur funkar koffein, hur funkar bikarbonat. Och då hjälpte jag ett gäng duktiga triathleter back in the days. Framförallt på halvdistans, olympisk halvdistans och fulldistans Ironman. Ja. Och såg 2009 då att det är väldigt få produkter som har en sammansättning som går i linje med det som man har sett ha högst oxidation. Då såg man liksom så här, varför har många bara en kolhydrat, eller varför har många bara en sakkaros utan att nämna några specifika varumärken. Så att jag gick till de här idrotterna som jag hjälpte och sa så här att köp den här produkten och så adderar du lite extra mineraler för att det är för lite i den här produkten, och addera även lite extra fruktos för att du kommer gå upp så högt upp i dosering så att annars kommer magen bråka. Så att jag skapade en nutrition, jag skapade en produkter som inte fanns på marknaden och bara satte samman detta utifrån behoven. Då sa jag så här, det var nu ganska långt mellan stationerna så jag rekommenderar oss att blanda detta lite hårdare så att vi kan klara oss till nästa dropbag. Det var väldigt sällan som jag bara så här är en produkt, det står vi ska blanda. Utan jag individualiserade nutrition till de adepter som jag hjälpte. Sen kom jag i kontakt med två andra kompisar och Tommy då. Och så började vi liksom att kan det här vara en företagsidé? Liksom att så här, kan vi paketera detta? Det finns så jättemycket nutritionsmärken. Och jag och Tommy kände oss som biomediciner och inte som entreprenörer. Så sa nej. Det var ganska svårsålt så att. Så att länge så tyckte vi att vi kan nutrition, men det här med företag, det fan vad det kan vara stökigt alltså. Leverantörer och vi såg bara massa hinder. Ja. Men så träffade vi två andra kompisar till mig då som var entreprenörer som hjälpte oss och startade. Och så efter ett års tid så tyckte jag och Tommy att fasen, det här är ju, ja, det här går ju att lära sig. Nu med produkten kan vi. Nu ska vi bara lära oss att bli och driva ett bolag egentligen. Så att den stora resan för oss har varit att förstå det entreprenöriella, man säger. Produkten har inte varit det som var förhållandevis enkelt. Vi kan helt enkelt läsa på och uppdatera oss. Det svåra har varit att i mångt mycket debit och kredit. Hur funkar det? Vad är marginaler? Hur funkar liksom marknadsföring? Hur kan man tänka kring det? Så vi har ju alltid bara vi kommer från den fysiologiska sidan sett idrottsperspektivet. Men, så jag konditionsidrottare och sen så på ett bananskal egentligen bildade som alla.
Men jag förstår egentligen, om jag förstår det rätt här, så är det på grund, alltså när du bristande konkurrens, om man säger så, alltså när du går in och säger att det finns ingen som är riktigt bra liksom, här kan vi bli världsledande om vi gör lite justeringar på det som finns redan, eller typ så.
Ja, exakt. 2011-2012 när jag liksom så här, vi började läsa litteraturen, så sa jag så här, men vänta nu, alltså 2-1 är en bra komposition, men egentligen 1-0-8 verkar vettigt. Så då startade vi med en komposition 2-1 och så sa jag så här, men troligtvis kommer jag gå till 1-0-8 inom ett par år när väl forskningen blir mer etablerad. Ja. Så det fanns ingen leverantör som hade det då. Nu är det vi och Mårten som har 1-0-8 komposition.
Ja.
Fortfarande ingen, så nu börjar det komma människor som kör 2-1 komposition. Så att väldigt tidigt så såg jag så här, varför gör de inte detta? Varför
för den oinvigna, detta 1-0-8, berätta. Ja. Det, för det här är lite intressant. För det här i din värld är en jätterevolution. Det liksom. Berätta här för Vasapods-lyssnaren också. Vad är detta egentligen? Om man ska liksom försöka ta ner det till människospråket.
Ja, absolut. Men 1-0-8 är egentligen kompositionen, kan man säga. Alltså det är förhållandet mellan glukoskällan och fruktoskällan i kolhydraten. Och anledningen är så att vi har tre stycken passager för att få i oss energi i kroppen. Och det ena är munnen, sen är det magen och sist är det tarmen. Tarmens upptag till blod, fortåden, blodbanan liksom. Om vi har en ordentlig omsättning i muskeln, alltså helt enkelt vi har en power output, vi sitter inte i soffan utan vi stakar, vi liksom utför ett arbete. Då är kroppens förmåga att suga in någonting från blodet till muskeln och omsätta det vida överstiger framförallt egentligen tarmens kapacitet att tömma. Magens kapacitet att tömma är ganska bra. Ja. Munnens kapacitet att tömma till magen är också fantastiskt bra. Jag brukar säga att världsrekordet på att sänka hotdogs är typ 73 korvar på 10 minuter. Så Så att så här, munnen är inget problem. Och magens effekt att tömma till tarmen är också ganska bra egentligen. Den är ungefär dubbelt så hög som vad tarmens förmåga att tömma ut i blodbanan. Så att i litteraturen så gräver man liksom så här, men okej, hur får vi oss så mycket energi, kilojoule, kolhydrater som möjligt? Och då börjar man titta på liksom kompositionen. Och på 30-talet, nej, på 20-talet så såg man att maratonlöpare, de presterade bättre och mådde bättre mot godis gentemot de som åt nötter. Det var liksom, det här är 100 år sedan de första studierna som upptäckte att vad är det godis som verkar vara spännande? Varför blev idrottare bättre när de åt godis? Sen skedde det ju massvis med studier och väldigt mycket forskning. Jag stänger dörren här. Väldigt mycket forskning fram till ungefär 60-70-talet. Mycket med Bengt Saltin och med Krog Lindhart och stora liksom, renommerade namn som tittade på komposition och vad hände det med vilka sammansättningar kostar minst syre egentligen. Hur får man upp så mycket kolhydrater som möjligt? Och runt 2005 och 2010 då kom det jättemycket studier från bland annat Jakendrup och tittar man framförallt på kolhydratkompositionen, förhållandet mellan glukos och fruktos. Man har även testat laktos, galaktos, maltos, allting som heter typ ås. Och märker att så här, det finns primärt två stycken transportmekanismer som du drar in kolhydrater i kroppen. Och det ena är SGLT1. Det är en tarmmekanism, sodium glucose transporter 1 och GLUT 2. Och det är en glukos, heter det, en fruktosbärare som drar upp detta. Resterande kolhydratsorter konkurrerar om samma plats egentligen. Så att nu är man inne lite grann på att förhållandet bör vara minst 1-0521, men troligtvis närmare 1-0:8. När intaget är över 60 gram i timmen, framförallt 90 och 100 liksom. Och nu idag så är det ingen idrottare i stort sett på hög nivå som inte försöker få i sig minst 90 gram i timmen. Minst alltså. Så jag tror att många av era åkare ligger på en bra bit till 100-120 gram i timmen.
120 för i många som vill ha i sig så att säga. Så att, och det här är väl för 10 år sedan när vi började timmet, det var ju det här, alltså vi pratade ju inte 120
i timmen. Nej, man pratade ju 60 liksom. Ja, det var ju precis. Det som man pratade om.
Precis.
Och det lärde man ju sig liksom att 60 gram märkte man att det var ju det som gick mest liksom, om man kör en enskild kolhydrat, om man nu ska säga en maltodextrin eller en vitargomolekyl. Det var liksom 60 nådde man. Man fick i sig 80 men man fick ju bara omsatt 60. Mm. Och tryckte man i sig bara fruktos så såg man att man fick bara upp typ 30. Och då blev det okej, 60 plus 30, det är 2-1 ratio, dubbelt så mycket glukos som fruktos. Bra, då är det 90 som gäller. Mm. Men idag vet man ännu mer med ny forskning och framförallt om man har tränat på nutrition över längre tid att vänta här nu, om vi kör 2-1 eller vi till och med ökar fruktosen ännu mer och kör detta i ett par månaders tid och kanske säsong efter säsong, där fanns en tarmen kan ju bli vältränad. Liksom, men jag har ju sett triatleter som kan få i sig och oxidera upp mot 120-130 gram när man får i sig 140-150 gram.
Ja, just det.
Så det blir lite grann så här, oj, ännu större förgasare, ännu större motor kan omsätta, ännu mer som kommer via sporttrycken. Det betyder ju att de behöver ta ännu mindre från kroppen. Ja. Så då blir det helt plötsligt gapet mellan vad man omsätter eller vad man har i lagret vad som man kan få i sig minskar och man känner sig fräschare. Ja. Man säger så.
Du, förut så när man pratade energi och när man pratade det här så, och det kanske du och jag tänker nu också, när man ser bilder framför sig, vi ser Vasaloppet och maraton och så här. Men om man tänker 365 dagar per år, om man gör det här rätt, hur... Det är jättesvårt att fråga på, men liksom, för att det jag är inne på nu, när jag åkte skidor, då var det folk tränade 700 timmar, det var mycket och folk var ju trötta och slitna, liksom, det känns som att det var gränsen någonstans. Nu är ju folk över tusen timmar och det är inte bara en utan det är många som är där. Liksom. Hur mycket tror du att det här spelar in att vi faktiskt har tagit, att ni och tillsammans med andra förstås har drivit fram den här? Och det är inte bara under de här 4 timmarna vi åker Vasaloppet utan det är under hela året och alla träningspass i stort sett. Hur mycket tror du att det kan spela in där?
Otroligt mycket tror jag. Alltså, otroligt mycket. Och jag tror att väldigt mycket kommer ner till, och det ser man i alla idrotter egentligen, både cykel, triathlon och i skidor, att liksom ingen idrottare i konditionsidrott ligger, eller det är ytterst få perioder som man ligger runt 700 timmar, utan nu ligger det som du säger liksom mellan 900 och 1100 timmar. För att under passet så kan man få man i sig energi så man kan stimulera mer, man kan ha längre pass utan det blir lika mycket sliten. Man snabbar på återhämtningen så man kan upprepa samma pass igen. Man har kortare tid så man är utan stimuleringsfas. Så att jag tror definitivt att jag brukar ha metaforen att om du gipsar en arm så tappar du musklerna i stort sett på en veckobasis. Man märker ju allting bara förtvinar. Så att antingen så är kroppen i en stress att man tränar den och sen en reparation bygger upp den. Och när den väl har reparerat och byggt upp en muskel så börjar den ju dyta ner igen. Ja. Om inte den stimuleras nästa gång igen. Så jag tror att nutrition många gånger under passet och efter passen i kombination med bra, alltså att man också börjar förstå lite om det här med laktatträning, att man kanske inte alla pass får inte vara för hårda. För de för hårda så kan man inte stimulera speciellt mycket, man måste ha lägre volym.
Precis.
Men alltså, vissa pass ska vara hårda givetvis, men många pass var så här, vi måste lugna oss lite grann här nu det här sliter för mycket, så vi måste dra ner veckovolymen, vilket i sin tur tappar vår effekt, vad vi siktar mot.
Ja, exakt, det där är ju något vi har, om man tittar våran 10-åriga teamhistoria, så är det liksom från att ha 16-17 där liksom edge varje pass på lägena, vi har jaktstarter och max och tävlingar och allting, och så märker vi att ja, men vi kommer inte upp i den här volymen, om vi backar ett steg så kommer vi träna 25% mer på helårsbasis, så det ger ju skillnad. Men du, jag tänker...
Ja, och så är alla idrotter just nu, liksom att man verkligen man är lite försiktig mot laktat idag, man använder det mer som ett verktyg, tolerans liksom, på ett annat sätt, liksom, beroende på vad man ska prestera på.
Då är det alltså, och det är ju intressant, men kontinuiteten och vältränadheten blir viktigare än edgen och liksom laktaten kanske i många idrotter i alla fall. Liksom.
Absolut, absolut, absolut. Det är ju Ingebrigt som är liksom, även i idrotter som är bara 4 mil långa. Precis, liksom. Det är ju definitivt.
Men du, vart går gränsen skulle man säga i det här att vara en 365 dagars atlet där man ska fylla på varje dag? Alltså när jag nu då som tränar 3, 4, 5, 6 pass i veckan, så att vi snittar vid 4 kanske på ett helår, och liksom det handlar mycket handlar om att vara i form, inte bli alltså otränad. Skulle du rekommendera en sån som jag att liksom använda mig av energi på mina skierpass, på mina löpband, timmes jogg efter jobbet och sådär också? Eller hur ska man tänka, vart tror du gränsen går att man ska, när man inte bara ska tävla med det, så att säga?
Jag brukar säga att liksom så här, det här är primärt så är det en fokus, alltså så här, vad har man för ambition, alltså ambitionsnivå. Sportdryck och om man kör intervaller, om man kör sportdryck på det passet, så kommer du kunna ta i hårdare på det passet. Bara för att du får en neurologisk effekt så att man kan ta i hårdare, belägga upp ansträngning så du kan springa hårdare eller köra en extra intervall. Må det vara att man sköter laktatet så kommer du kunna köra en intervall till med det här laktatet. Och du kortare återhämtningstid. Så att har du bara 5-6 timmar i veckan så har du effekt av att man är lite mer nördig i nutritionen. Men för de flesta som kanske bara så här ska, om jag bara ska köra Vasan och det gör ingenting att jag stannar kvar i led 5. Liksom, jag är rätt nöjd ändå. Nej, det är så många säger, hur ska jag återhämta mig efter Vasan? Jag sa, ta en bärs ifall du vill ha öl. För att, så det är inte där du bör fokusera. Men så fort man har en ambition och man inte egentligen, ja, bryr man sig om nya skidor så bör man bry sig om nutrition. Liksom. Lite så. Så att det har effekt egentligen från timme 4 i veckan. Så där. Men tränar man över 10 timmar i veckan, då bör man undvika att ha för många pass som trycker ner en för långt ner utan nutrition. Det tycker jag. 4-5 timmar i veckan, det är så många timmar kvar så det är nästan lite svårt att överträna en om man sover okej liksom, och äter bra normalt. Men över 10 timmar i veckan, då börjar det bli så mycket stimuli att man har svårt att hålla uppe kvaliteten på de andra passen och durationen, framförallt över tid. Liksom. Det blir 2 bra veckor, sen blir det avbrott utav olika anledningar. Liksom. Man tappar lusten och gått ner för mycket vikt och skadat sig för att man har tappat hållningen och tappat formen och så vidare.
Ja, väldigt intressant där. Men du, om man tittar på det ni gör så det är ju en väldigt, väldigt viktig del som liksom måste med. Och det är en stor del i, liksom, som vi säger, 365 dagar för oss på läger och för åkarna hemma det på kvällar och allting förbereds för nästa pass och alldeles det man ser kanske på tv, Vasavinsten, det är ju faktiskt väldigt minutiöst hur vi blandar, vad åkarna har i bälten, vilka gels de ska ha, vart de ska byta bälte och så vidare. Men det är ju väldigt lite så här som går Om man tittar, det kan ju bara det är väldigt sällan det också, men det är väldigt sällan man säger så här, men vi har ju bland annat i Tartu vet jag, för 2 år sedan när vi hade väldigt, väldigt fina skidor och Anders Blomqvist hyllar våra skidor liksom, det här är en vallaseger. Det är ju väldigt sällan man har hört någon, de har sagt att det här är en nutritionsseger. Är det något liksom, förstår du vad jag menar? Är det lite frustrerande när du sitter och ser Emil vinner Vasan här, att det här har vi en viktig del i, men det är ingen, vi får inte mycket cred för det utåt sett, så att säga, egentligen det.
Alltså, nutrition har aldrig varit sexigt på samma sätt som en par högprofilshjul eller en florvalla har varit. Liksom. Det kommer aldrig vara sexigt på det sättet. Jag själv som tittar på litteraturen och ser liksom att, alltså, jag brukar säga att varje gram som jag kan, om du springer 1 kilometer väger 80 kilo så kostar det 80 kalorier. Ja. 80 kalorier. 80 kalorier i kolhydrater är 20 gram kolhydrater. Om jag kan få någon människa att få i sig 20 gram mer, till exempel ett Vasalopp, 20 gram på 4 timmar, det är 5 gram i timmen. Det är inte mycket egentligen, det är 5 gram i timmen. Så att om du har en nutritionsplan som ger dig 90 gram eller 95 gram, och jag vet att de här 5 grammen kan vi hjälpa en idrottare med bara för att sammansättningen är bra, om man tränar med produkten och vågar ta lite högre energiintag och få i sig det, då vet jag att du har gett individen en bonuskilometer. Så även ifall de kommer in på plats nummer 3 så vet jag att så här, jag vet med mig teoretiskt att utan det här så hade det varit 80 kalorier som hade börjat så dras från kroppen. Så de här kalorierna gjorde att det gick fortare där och då. Det gick fortare där och då. Så jag vet, vi har VM-guld, vi har OS-guld, vi har liksom medaljer i alla valörer och idrotter och Vasasegrar. Jag är så här, jag behöver inte den credden, för jag ser det teoretiskt, att jag vet att fan, Det är så skönt att veta att man är en pusselbit i det hela och får vara med egentligen om det, ska jag säga. Så i början så var jag lite, nej, jag kanske inte var frustrerad, men ibland, det jag har varit frustrerad, det är när riktigt duktiga idrottare har sagt att det spelar väl ingen roll. Jag bara såhär, det är lite som att säga linjecykel eller tempocykel, det spelar ingen roll. Det spelar roll. Ett par skateskidor, diagonalskidor, alltså staka eller diagonal, det spelar ingen roll. Det spelar roll. När man kan sin grej så ser man bara såhär, jag vill ju skaka om dig, men jag låter dig komma till mig istället. Och nu har vi funnits så länge och så fått så fint erkännande, så att nu kommer ju folk. Och nu har man ju ett förtroende hos idrottare. Så det gör mig, nu är jag otroligt tacksam, otroligt tacksam, otroligt tacksam och glad. Herregud, det är svinkul.
Men du, Vasapodden är väldigt, väldigt, väldigt vinterdriven förstås, skidåkningen och så, men det finns ju en stor del av året som det inte är vinter. Och jag vet att det är 3 år sedan när vi drog igång där, så berättade ni att sommaren och hösten, och alltså barmarken, det är våran stora, och vi vill bli större på vintern också. Sen är det mindre marknad. Men hur ser det där förhållandet ut? Liksom? Vart är eran, du sa precis innan vi tryckte på räck här också, att nu har vi lite låg, julhandeln är inte eran största handel så att säga. Men hur ser ert årsjul ut om man tittar på, om man bara tänker hur mycket produkter som går ut ur lagret? Så här, när är det högsäsong?
Men som absolut lägst kan man säga, det är det precis innan jul, som typ 2 veckor, då är det absolut, absolut lugnast. Jag brukar alltid titta in och se, liksom, kolla här, vi har fått en 10-12 order på julafton, det är lite kul. Vem är det som köper sportdryck på julafton? Det finns ett gäng. Liksom. Men där vi Black Friday när allihopa så här, så försäljningsrekord, så går ju våra tider ner ordentligt. Så är det helt klart. Vi har ju lågsäsong, börjar ordentligt i oktober, och sen så håller det i sig hyfsat liksom. Det finns Gotland Grand National och sådär, där lite så här, lite novemberkåsan, lite bus och sådär, men det går ner lite hela tiden fram tills, jag ska nog säga, till det stannar nog lite vid årsskiftet typ, så där är det som islam lägst. Sen så håller det sig ganska platt till mitten av januari. Sen började liksom många av de här sidningsloppen och kvickna till, så ungefär en månad, en och en halv månad, då började det liksom att vända liksom. Så, och sen kommer egentligen vår högsäsong är utan tvekan när alla idrotter samverkar. Jag brukar säga att jag bor i Göteborg. Göteborg, Malmö, Halmstad, Borås, alla de här liksom, som var småorterna, men ändå söderorterna. Vi har ju bara 30 mil till Malmö liksom. När det börjar sopa på gatorna här, då ser man att liksom ordarna och
efterfrågan på nutrition kommer väldigt, väldigt fort. Det är ungefär som att man tar fram linjecykeln liksom. Så nästan när man ställer in skidorna liksom, så här, när den sista tävlingen faktiskt går upp i är det, när har ni den sista tävlingen på långloppet?
Ja, mitten av april kommer det vara i år, precis.
Ja, precis. Där ungefär, där vänder vår säsong. Så sen när ni slutar, då kickar det igång. Då drar det igång liksom. Ja. Sen, så det kommer nog vara en, ja, om man ska ta några siffror, så jag tror att ungefär en lågsäsong är en tredjedel av vad en högsäsong är, om man säger. Så det, ja. Det tredubblas liksom under säsongen.
Ja, just det.
Men det är inte konstigt, för att det är alla idrotter som inte har skidor. Får vi så här, löpning, ja. Cykling, triathlon, OCR, fotboll och du vet sådär. Det bara bomb.
Vilka,
att säga bara för att det är så många liksom.
Vilka sporter följer du liksom så här, som sportsligt så att säga, alltså, sitter och tittar på och så vidare, följer du någon speciellt eller är det bara mer en liksom, tittar överallt där ni är så att säga?
Jag så personligen så är jag ju en gammal löpare, så jag älskar ju löpning, så det är friidrott på tv alltså, den är svår för mig alltså. Okay, den där sitter jag i klistrar, ja. Så jag kommer alltid vara den. Sen är min fru, hon är riktig, hon gillar ju fotboll, så om det är fotboll på tv så vill hon gärna sätta på det, men då kan jag jobba istället liksom. Så att det är inte så att jag inte vill ha fotboll, men det är så roligt, jag var anfallsspelare när jag var 7 år till, vad var jag, 15, gjorde 2 mål. Så totalt värdelös anfallsspelare. Min enda roll var att stressa backlinjen,
så ja, springa,
jag skulle bara förstöra backlinjen, ja. Liksom. Men så insåg jag väl det någon gång att så här, jag har ju 2 vänsterfötter, så att det är bara att byta idrott. Så jag är ju konditionsräka, så att nu så här, är det Tour de France? Där rullar på en liten skärm i hörnet på datorskärmen, så är det. Tour de France, friidrott, och sen ja, alltså på vintern så är det superenkelt, då är det ju bara skidor.
Ja.
Så att det, jag missar ju inte ett enda långlopp. Jag missar ju inte Vasan. Jag har ju alltid suttit och kört en Vasaspinning nu i nästan 6 års tid. Just så det. Vasloppet, då sitter jag på en trainer från start till damvinnaren. Varenda år.
Ja, häftigt.
Så det, ja. Så är det Vasloppet, så är det en hel lång helg då framför tv när man får cykla. Man får cykla i beroende på före 4-5 timmar.
Men du man, följer man ner på sociala medier. Där har ju vi lite likhet, teamet och Umara, skulle jag säga. Liksom, att vi gillar ju liksom att driva sociala medier. Ni har också en podd, Prestera Mera podden som finns. Där både Emil och Britta har varit med. Kanske någon mer som är
inte.
Och vi liksom gillar att testa olika saker. Och du är ju lite försökskanin i eran värld. Och visst är det så att visst gör du en maratonsatsning nu?
Nu gör jag en maratonsatsning, ja det gör jag. Jag håller på och nu ska jag försöka och lillgrabben är 2,5 år, så han börjar att sköta sig på nätterna och inte bara spädbar längre, så att nu börjar livet komma tillbaka lite. Och då försöker jag faktiskt nu göra den. Jag skulle vilja springa 2,29 innan jag får man säga det, blir gammal och stel.
Men hur stor utmaning är det här för dig? Alltså för det är 2,29, det ska man ju vara med svenska mått mätt, säger du här. Det här är ju, jag vet inte hur många svenskar springer det på ett år.
Ja, men jag är nog topp 50 tror jag då. Topp 40 kanske blir då i Sverige. Det är det klokarna, det tror jag.
Och vad har du gjort tidigare?
2,38.
Så du ska kapa nästan 10 minuter här.
Ja, men det ska jag göra. Jag ska kapa. Och jag tror att, alltså anledningen till att jag ser det som en möjlighet, det är egentligen att jag har ganska bra motor och väldigt bra koll på nutritionen. Så att min motor gjorde jag egentligen att jag lite på en klackspark. Jag sänkte mig från 2,47 till 2,38 på, mer eller mindre på 6 pass. Alltså jag hade 6 stycken långpass som jag bara sa, så då gjorde jag lite mätningar och gjorde teorin att 2,38 löser jag egentligen i ganska förhållandevis paketerat. Sen så sved den dagen också vansinnigt. Men sen när jag väl har tittat i min loggbok och sett mina pass jag kan göra och gjort lite uträkningar, så ser jag att jag har ju egentligen, jag spränger häromdagen så spränger jag en tröskel på milen i 3,30 fart. Och pulsen stack inte. Så jag bara okej, nu har jag en tröskel som är på 2,28 kanske. Jag ska hålla 3,33 fart. Så jag ska hålla 6 sekunder långsammare än vad jag har för tröskel idag. Så att redan nu så har jag siffrorna för att kunna lösa maran på 2,29. Jag ska kapa tröskeln ungefär 5-6 sekunder till. Det blir mycket specifika pass för att sy ihop det. Men jag brukar alltid gå, jag räknar alltid på det. Jag kollar mitt syreuttag, jag kollar min nyttjandegrad, jag kollar mitt VO2 och så börjar jag räkna baklänges. hur nära kan komma det här med min tröskel? Hur nära kan komma mitt VO2? Vad är rimligt? Behöver jag bygga bättre kapacitet med högre VO2? Eller kan jag börja och helt enkelt bygga kapacitet på de långa passen? Ja. Bara liksom bygga liksom maratonfarten bakifrån.
Spännande. Det här är ju otroligt spännande. Och det här har ju kommit i all sorts sport i sista. Chris Froome vann ju Tour de France på att sitta och titta på wattmätaren bland annat i flera gånger. Och det där är ju liksom, det där är ju bejublat och bespottat. Och jag förstår att du är den bejublade delen där. Liksom så. Men så det här är lite...
Så är det.
Det här är lite häftigt. För den dagen du ska göra det här, då... Mm. Då kommer du vara ganska säker på att du klarar det eller inte. Du kommer veta om du klarar det eller inte. Då. Det, om du inte är sjuk.
När jag gjorde oxidationstesten och så gick jag in på Activis och så sprang jag i 3:45-tempo och gjorde det i en 40 minuter. Så mätte vi liksom hur mycket koldioxid omsätter jag och sen så räknade jag på det så här, hur fulla glykogendepåer har jag, så mycket energi kan få i mig. Jag kommer klara detta utan att vägga. Jag kan se liksom att i mitt test här nu så ser jag att jag har matematiken för att kunna lösa detta. Det är bara muskulär utmattning kvar. Bra, då är det ett par pass. Så då la jag ytterligare 4 pass med långa intervaller. Var den längsta var 6x6 km. Om det var 6x7, nej, 6x6 km, tror jag, 36 km. Det är liksom bara byggde upp den muskulära uthålligheten. Och jag såg att pulsen inte driftade. Jag kunde hålla liksom en homeostas i energin. Så jag sa, nej, teorin är klar. Det kommer kunna funka. Har jag bara dagen och inte missköter mig så ska jag nog kunna lösa detta. Så att jag bygger det bakifrån. På vissa sätt så är det vissa som tycker att du tar bort glädjen i det. Fast jag gillar att jag tycker nog nästan att det ökar glädjen. jag kan lite pussla ihop det. Hade varit någon jämte mig så hade vi tävlat om en spurt. Där har vi glädjen på ett sätt. Men alla i Tour de France, som man säger, alltså, vi tar, kör vi nu med Vingegård och med Pogacar när de kör upp för bergen. De har stenkoll kvar. De vet att just nu så ligger han på rött. Om jag gör en liten knick här nu så ska vi se om man orkar ligga på rött längre än vad jag kan göra. Så att de har ju stenkoll liksom.
Jag gillar det. När du gör det här då, är det för din egen skull? Är det för Umaras skull? Eller är det en kombination? Eller, liksom hur det, eller är det för utbilda? Och liksom, eller vad, eller är det klart kanske, det är väl alla antar jag till slut.
Ja, den här gången så är det nog väldigt mycket. Jag har inte skrivit om det så super mycket på Maras del faktiskt, utan det är egentligen Tommy som har lite en vätterrunda satsning, så jag försöker ge honom lite extra plats.
Just det.
Men så mycket är det nog för lite för min egen skull. Jag har gjort mycket om Mara med typ 2 stycken Sverigetramp, och jag har gjort allt från Nordensköld till massvis med triathlon och sådär. Men så nu är det mycket att jag vill jag kommer ju alltid komma ner till att jag är en älskar ju prestation, jag älskar lite grann tävlingsnerverna. Jag har svårt faktiskt att träna som en motionär. Det här klassiska giftet lite grann som en elitidrottare har. Det mest hälsosamma är ju att träna 30 minuter per dag. Kör ett styrketräning, ta det försiktigt. Men det är ju inte roligt. Du måste kittla lite grann. Om jag har något som kittlar mig så håller jag, då har jag fokus. Jag vet att jag sköter min sömn lite extra bra. Jag sköter min kost lite extra bra. För att jag vet att det finns. Liksom, jag behöver marginaler på min sida. Om det är tillräckligt utmanande. Liksom. Så att det är mycket min egen skull. Kan jag säga. Mycket narcissistiskt.
När blir denna, finns det datum eller finns det en tävling? Eller gör du det själv ute i industriområdet där ni håller till?
Den här gången så blir det på Köpenhamn Marathon.
Just det.
Som planen ligger. Skulle jag misslyckas så då är det så. Då flyttar jag bara fram datumet. Ja. Inga konstigheter. Nu har jag sedan 2 månader tillbaka en liten diskbuktning i ryggen som har gjort att min träning är lite hämmad. Tyvärr. Men jag ser ändå att jag är ganska på målet, det ska kunna liksom, jag är inte, det är inte på något sätt, det är ändå långt bort, liksom, det är 6 månader bort. Men diskbokning är ju inte, underlättar ju inte ens nu, så är det. Men så, nu här gången så är det faktiskt på Köpenhamn Marathon, men sen finns det många sådana sen. Alltså jag är inte omöjlig att köra igen på Valencia eller på Berlin eller, men nästa, den här gången så vill jag nog göra, vi har ju faktiskt kontrollmätt banan som jag sprang maran på, så min mara som jag sprang, jag sprang ju, var det 400 meter för långt.
Oj.
Så egentligen så sprang jag maran på 2:36,5.
Ja, just det.
Så att den är ju så här, nu vet vi idag liksom att okej, det var, så, och GPSen missar ju ofta när det blir så, den var ganska raka linjer, men nu har jag hjulat upp det, bara för att få en korrekt uppsträckning på den. Men det här gången skulle jag ändå vilja göra det på en tävling, för att man kan alltid lida lite extra med en tävling.
Men du, om jag förstår det rätt här, så det är ju liksom, du har ju det vi pratade om förut, att det är väl sedan nutritionen får liksom stå i första rummet. Mm. Men i din satsning, då är det det som är din styrka mot dina motståndare och klockan den här dagen, liksom, att du kommer pricka nutritionen liksom.
Ja, absolut. Alltså, den misslyckas alltid med. Den misslyckas, jag misslyckas aldrig med nutritionen. De senaste åren, i och med att jag har en väldigt... Jag får i mig, när jag springer så får jag i mig 110 gram kolhydrater när jag springer maraton. 110 gram kolhydrater i timmen löpandes. Cykling, inga konstigheter med 120, 125. 100, det är enkelt. Men löpning är alltid lite stökig i och med att det hoppar och vrider och stökar runt där. Så att alltid, när nutritionen är den absolut enklaste biten för mig. Idag, vilket är supertacksamt, för det är ju många som har, det är en jätteutmaning många gånger med målproblem och med hur man ska tänka in för start och dagarna innan, och man känner sig uppsvälld och liknande, men där har jag ju väldigt bra strategier för att hålla mig bara uppladdad liksom, det jag behöver tänka minst om man säger.
Precis. Men du, vi hoppar in också i Mara. Ni släppte fyra nya smaker på Gels här. Det är bara ett par veckor sedan vi drog ut det här i social media. Så. Och det här är ju något som vi uppskattar mycket. Det är ju liksom eran, ni är ju på framfot brukar vi prata om, eller på tåg kanske man säger, men framfot mer i stakningen brukar vi prata om. Att liksom utveckla, testa, våga, vi får ibland prover och så vidare. Och det här är ju något jag vet inte bara vi, utan många atleterna gillar liksom att få med och tycka och tänka, och det är på bars och det är på Gels och så vidare. Men nu kom ni med fyra nya som har gått hela ranchen och fått godkänt av många då, av er själva. Så berätta lite om dem och deras styrkor.
Vi har gått mycket mot att man ska kunna... Alltså, tar man en gelversion i minut så vill vi, eller en skopa sport, så vill vi att man ska nå minst 90 gram i timmen. Det är liksom den formen av bas hos alla idrotter. Och sen vill vi inte att man ska stanna där. Så de nya gelen, de har ju 30 gram kolhydrater i sig. I samma komposition som sportdrycken. Samma mineralförhållande som sportdrycken. Så gelen versus sportdrycken, det är egentligen exakt samma sak. Det är bara att det är en väldigt hårt blandad sportdryck, kan man säga, gelen. Det vi är glada för nu är att liksom, det är en liten hållare som man river av flärpen, så håller flärpen sig kvar, och sen har vi verkligen satt smakerna så att de är så milda i förhållande till den mängden energi du får i dig. Så du får i dig mycket energi i en väldigt liten upplevelse. Man sänker i sig en sån att man får 30 gram kolhydrater mer eller mindre i en litet enkelt svälj. Så det är liksom lättflytande, väldigt milda smaker, komplett mineralprofil, och den är, ja, och en väldigt väldigt tålig förpackning också. Så det är otroligt nöjda med det. Vi har jobbat på i ett och ett halvt år och tagit att ta fram den här gelsen. Vår utmaning är nästan alltid att våra leverantörer tycker att vi är, eller våra fabriker ska vi säga, men vi är jobbiga liksom. Vi börjar alltid med att säga så här, okej, det måste vara den här kompositionen, det måste vara de här stärkelserna, det måste vara den här mineralprofilen. Och sen så vill vi att det ska vara så hårt blandat som möjligt innan det blir trögt. Så att vi har blandat själva och säger så här, det måste vara typ en 1-1 förhållande mellan vätska och massa. Och sen så bara så här, vilka aromer kan ni hantera? Och så här, det här var inte mycket att leka på, säger de då. Bara, nej, tyvärr. Och ofta så är det tvärtom, liksom att det här är en god gel. Ja, men den är ekologisk, säger de då. Liksom. Ja, men det må hända. Vi säger så här, det viktigaste för oss är alltid prestationen. Mm. Sen tittar vi alltid på att det här råvarorna ska vara bra. Liksom. Vi har inte palmolja i, vi har inte liksom tvivelaktiga produkter i. Men vi vill inte, alltså, vi skiter ju att, eller inte skiter ska jag inte säga, men vi kommer inte att addera, vi kommer inte undvika heller, vad ska man säga. Om vårt fokus är, alltså vi vill inte ha så här gällande som var kravmärkt, det är liksom så här, det är inte det som är fokuset. Vi vill att ingredienserna ska vara så lokalt producerade som möjligt, men vårt fokus är sammansättningen.
Det är högoktanigt, det är turbobränsle.
Ja, men det ska vara högoktanigt, ja. det här är så vill vi, ja, att det ska vara liksom, ja, vi har en vår värderingsmodell är att alla våra produkter, bortsett från omega 3, ska vara liksom veganska. Men det är bara för att man kan göra en komplett bra produkt vegansk. Ja. Liksom, det behöver inte vara animaliskt protein. Vi kan kontrollera ursprunget på det sättet. Så att det går att göra liksom lika bra, liksom, även ifall det är vegetabiliskt.
Ja.
Men på det sättet, vissa varumärken är bara så här, men vi är bara veganska liksom så här. Vissa, vi har inte tagit fram proteinpulver till exempel. Nej. Och anledningen till det, Det är för att vi har inte lyckats att sätta smaken egentligen. Vi har inte lyckats att sätta smaken så att vi kan ha en grym produkt som också smakar bra. Då väntar vi hellre än att ta fram en produkt som vi inte kan stå bakom. Liksom.
Ja, det är bra. Det är väl det där som genomsyrar, känns det som, samarbetet vi har också. Att liksom ni lyssnar verkligen på åkarna. Och liksom, ibland kan det ju vara väldigt, väldigt små grejer. Liksom, som man, men där har ni ju verkligen, och det är väl det vi har beskrivit nu också, liksom, verkligen ta lyssna på de här små. Det kan vara hundradelar, det kan vara, men träffar vi det då? Det kan vara den där foten före på Vasaloppsupploppet. Liksom.
Ja, absolut, absolut. Men varje gram kommer ju att det inte tas från kroppen. Ja. Och varje, om mineralprofilen är så komplett som möjligt, så minskar det risken för en mineralobalans som i sin tur gör att muskeln kanske krampar senare. Så att vi försöker hela tiden titta på ytterligheterna. Liksom. Sen så är det omöjligt att veta om det är det som ger det sista. Liksom. Men vi vet om att i alla fall det adderas ihop. Liksom. Det med vallan, med träning, med kläder, med positionering och huvud. Ja, det är då man har tävling. Liksom.
Precis. Ja, det är häftigt, och det är ju de här små grejerna som gör det, och liksom det, jag vet inte om det är en umara liksom, det är klart att du säger det, att det kommer vara det jag säger nu, men alltså, vi har ju tagit kliv i rätt riktning med laget de sista åren liksom. Sen är det mycket med, men det är klart att vi har ändrat lite träning, vi tränar lite hårdare, men vi har också känns som att vi har träffat rätt i det här. Liksom. Och det är väl som jag har sagt, det är ingen fråga för oss längre. Alltså med åkarna, det är ingen oro i det. Och då någonstans kanske man hittar rätt i det här. Liksom, att man är säker på att det funkar. Liksom.
Ja, men det ska bara funka. Liksom. Det ska vara som skidorna. Liksom. Nu glider de. Det funkar. Ja,
exakt.
Perfekt.
Bra,
det är variationen på skidor på vallar däremot.
Ja, nej, men så är det väl. Och jag tänker att om vi går tillbaka 20 år i tiden, så folk stod still de sista 2 milen på Vasaloppet. Man kunde, var man stark, så kunde man bara forsa om folk. Det händer inte längre långt fram i leden.
Nej.
Folk var ute i skogen för magen hade kraschat och sådär. Det händer väldigt sällan det också. Så att det är klart att den här branschen tar ju otroliga kliv den också. Precis som vi med träning, med materialet, med stavar och allt. Liksom, allt går åt ett håll. Och det får bli min sista fråga också. Finns det något om det här 1.08 är en revolution, det har vi förstått för 10-12 år. Vad ser du om, vi tar inte 10 år för det är nu till, vi tar 50 år i tiden. Hur kommer man liksom jobba med det här då under de här, på högsta nivå liksom, med nutrition och med energi? Om vi tar under tävling, finns det någonting att göra som du ser liksom, att här tror man ska kunna göra mycket?
Absolut. Det jag tror, det är att jag tror kanske inte att förhållandet nödvändigtvis förändras. Liksom. Nu har vi en 1.08 ratio som är liksom generellt för alla människor. Det jag tror, eller det som kommer ske, det är att man kan göra bättre tester. Man kommer kunna se vad är oxidationshastigheten på den här individen, den här idrotten, den här statusen, den här träningsformen. Så man kommer kunna se hur kan man individualisera nutritionen. Och kommer det bli att man kan ha någon har 1.05, någon har 1:1 förhållande, kanske.
Just det.
Men jag tror definitivt att man kan se i kosten att vissa människor, alltså yngre människor har svårare att hantera fruktos än äldre. Tarmmekanismerna, de är i högsta grad träningsbara, och även så muskulaturen. Så jag tror att den individualiserade biten i nutritionen kommer bli väldigt stor. Och det är mycket, det kommer egentligen gå väldigt mycket ihop med allt från AI till sensorer som man kan sätta på kroppen. Så man kan helt enkelt mäta laktat mer kontinuerligt och verkligen se. Nu vinklar vi om förbränningen till att bli väldigt mycket kolhydrater. Du kommer inte klara detta. Du måste sänka pulsen 3 slag för att det ska kunna gå ihop. Liksom. Så det här individualiserade nutritionen kommer bli liksom, det är definitivt nästa steg. Men det kommer vara gradvis.
Ja.
Den sitter jag i jättespännande den framtiden.
Det blir mer tv-spel.
Ja, men vi kommer aldrig ta bort det faktum att vi kommer att ha den bästa människan. Är ändå, det är genetik. Genetik, huvud och sen ett bra team runt sig. Liksom. Så här, om vi tar Emil Persson och så tar vi bort all hans hjälp. Vi tar bort hans all hans hjälp. Helt plötsligt så är han en talang, absolut. Men att han är så duktig idag, det är ju mycket att han har ett helt team runt om sig och han har. Det blir ju liksom att man ser ihop de här grejerna.
Så
liksom.
Är det. Så, är det.
Så det, jag gillar ändå att på något sätt så blir det liksom att den som också har kroppen och huvudet till slut. De andra faktorerna börjar man ta bort. på så sätt. Så att jag tycker att det är. Jag gillar det,
Men du kan inte, nu har det ju hänt några gånger, men nu när man tittar på till exempel Tour de France, det är 3 veckor långt de ska köra, Och det blir ju otroliga avstånd. För det, och det är ju inte otroliga avstånd för att de håller på i 3 veckor. Då, men det blir ju minuter mellan de första. Det blir lite mer sista åren känns det som. Och det är just det här att de vet exakt hur de ska cykla allting. Och det är ingen som klappar igenom. Nu gjorde ju Roglic det på en tempoetapp för ett par år sedan. Och så där, liksom. Men det kanske sitter i skallen lite annorlunda. Och det mentala kommer man kanske aldrig kunna bråka med. Men det blir ju väldigt mycket så här. Vi är redan nu på en sån nivå att det är mycket som är förutsägbart om det inte går dåligt så att säga, så är det mycket som är förutsägbart.
Ja, men ta bara radiokommunikation och cykel. Många har ju diskuterat att varför har ni det egentligen? Så här, ska man ta bort det igen? Och cyklisterna och teamledarna vill ju att men det är säkerhet att kunna säga att ett hinder något har hänt. Men där är ju jag väl liksom så här, jag kan också tycka att det var vackert innan att man så här, fan jag vågar inte, vi måste nog brygga nu, de kan vara hur långt bort som helst. Liksom. Det gillar jag på ett sätt. För det är den här spänningen. Men när allting kommer till krita så är det ändå att alltså den bästa människan, den bästa individen med teamet runt om är ändå den som kommer sy ihop det. Liksom. Så jag vet inte riktigt. Jag tycker nog jag var ju motståndare till kolfiberskor också. Det var jag en stund. Jag var motståndare till kolfiberskor. Jag tyckte fan löpning är så rent.
Ja, precis.
Och så började jag pausa det där. Vadå rent? Vänta nu. Vi är ju alltid nutrition här med nu. Liksom. Är det en fusk?
Ja.
Eller så jag säga, hur tjock får sulan vara? Liksom? Ska man springa barfota eller liksom i skor som är bara tjocka men dålig stuns? Så att säga, vad är definitionen? Så bara, nej. Det, så att jag, det ska vara, jag får ta bort florvalla för att det finns ju en miljöaspekt.
Ja,
men sen så gillar jag, älskar verkligen när det finns teknologi och utveckling i alla led. Liksom. Man ska, annars blir man lite, får man säga gammal?
Det är väl både och där. Det fina, men sen, vi kommer aldrig kunna bromsa utvecklingen i alla led. Så att, vill man det, då ska man inte hålla på, för då kommer man inte bli långvarig. Liksom, inte.
Nej, sen vill jag säga man ska absolut inte hålla på och cykla. Jag brukar säga skoja i podden att det är absolut mest smidigt som har funnits. Det har varit att man har haft en camelback med en nål i armen. Ja, men sluppit hela målproblematiken. Alltså, det är lugnt. Det är för lugnt. Jag vill inte säga. Jag vill håll det ganska enkelt. Liksom. Det du kan få i det via munnen, bra. Via det fortfarande nutrition. Vi pratar ju som sportdryck och vi pratar ju livsmedel som bara liksom förändrar sammansättningen på. Och sen är det liksom, skidor. Det är fortfarande vanliga strukturer. Det är inte motorer vi pratar om. Det är som, vi försöker minska luftmotstånd och friktion. Men det är fortfarande kroppen som ska antingen omsätta energi som finns lagrat eller får exogent. Och sen mindre friktion och som vind, som valla. Och slutresultatet är en väldigt snabb individ.
Ja.
Så det är ändå ganska stora, kraftiga väggar kring prestationen man försöker optimera. Liksom. Det är inte doping man pratar om. Nej, eller motorer. Liksom.
Så är det verkligen. Och sen ska man ha väldigt respekt när alla hopa sitter. Liksom. Då blir man ju, som Emil förra året när han vinner 9 tävlingar, då blir det en väldigt snöbollseffekt på det. Men det är klart att tar man bort en av de här parametrarna, det räcker att en inte är 100%, så är man en betydligt sämre version av sig själv på något sätt.
Ja, verkligen. Så. Nu fick han stackaren covid. Vi hoppas att han repar sig fort och känner att han kan komma in i balansen.
Exakt så var det för er som inte. Så åkte vi ju ner på höjd idag med laget, men både Emil och Oskar är hemma med covid. Så vi hoppas att de repar sig snabbt. Vi har ju bara 10 dagar till Bad Gastein nu. Så att,
just det, det är så nära.
Men du Simon, det var väldigt, det,
livet.
Väldigt roligt att ha med dig här i podden. Och vi är stolta och väldigt tacksamma att ha er i våra vätskebälten och våra flaskor under både träning och tävling. Så att, det ska ni veta.
Det är svinkul att samarbeta med er. Tack så mycket. Det är det som gör att Omar är roligt och ännu roligare att driva.
Ja, vad kul att höra.
Och jag tackar, får vara med bakom kulisserna.
Och jag tackar också för den här veckan. Så är vi tillbaka om en vecka. Och då är det bara dagar innan Ski Classic Premier. Får vi se vad vi gör då. Men tack för den här veckan. Så hörs vi snart igen. Tack och bock.
Vasapodden. Av och med.
Lager 157. Glöm aldrig de siffrorna. En etta, en femma. Och en sjua, de är magiska.